السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله بفرشات رتقوية نوم صحيح ترهيب وترهيب حديثة كنت رتقي قطب أو سكيكي برونت سيكيد وك في بردة إفرا وكا رتقوية نوم كابتلة أم الزكاة الموسى vilket är islams tredje pelare, som ni alla känner till att islam är byggt på fem: shahadat wa la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, och sedan att förrätta bönen, att betala almosa, att fasta ramadan och att åka till Mekka och utföra hajj en gång i livet. Så az-zakat är islams tredje pelare. Och vi nämnde ju förra lektionen, vi talade om vilken enorm position zakat har i islam. Hur otroligt viktigt det är. Och jag nämnde ju argumentet att bara faktumet av att zakat är islams tredje pelare. Islams fem pelare är det viktigaste av islam. Det viktigaste i islam som man utför är islams fem pelare. Så att det bara kommer på tredje plats betyder att det är otroligt viktigt. Med shahadatin blir du muslim. Med dina fem dagliga böner, alhamdulillah, har du kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Och med zakat så utför du en dyrkan, en ekonomisk dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och hjälper de fattiga. Renar dina pengar och ger baraka och välsignelse i dina pengar. Och sen kommer fasta ramadan en gång om året för den som kan. Och sedan hajj en gång i livet för den som kan. Så det här är islams viktigaste pelare som religionen bygger på. Bunya islam. Religionen är byggt på de här fem pelarna. Och det är som en liknelse av det här huset. Du har ett hus med fem stora pelare. Och du börjar riva pelarna så blir huset svajigt. Eller hur? Och samma sak är det med islam. Betalar du inte zakat så blir ditt hus svajigt. Och tyvärr så finner vi att många muslimer inte kan bestämmelser och regler kring zakat. De förstår inte vilken enorm skyldighet det är. Att när ska man betala, vem ska betala, hur ska man betala, vem ska man betala till. Har man pengar så måste man lära sig om zakat. Har man boskap så måste man lära sig om zakat. Har man mycket guld och silver, även om det är smycken, så måste man lära sig om zakat. Odlar man, man har stora skörder, måste man lära sig om zakat. Så zakat har sina bestämmelser. Det finns en till kategori som man inte känner till. Urud tijara. Zakat på handelsvaror. Inventarier. För den som har en business. En gång om året han ska inventera och betala zakat. Och det här är många som inte känner till. Och ibland vi får frågan av folk som har inte har betalat zakat på flera år. I okunskap. Ibland kvinnor sitter på mängder med guld. Hundratals gram med guld betalar inte zakat. Vilket också är fel. Det kommer vi köra tal om nästa vecka. Så zakat har bestämmelser. Samt också, vem eller när betalar man zakat? En gång om året. Al-Hawl. Det islamiska året. Du kan inte sitta inne och hålla pengarna och vänta när det har gått ett år. Samma sak, vem ger man zakat till? Och hur betalar man zakat? Om du är skyldig att ge 1000 kronor, du kan inte stoppa dem i en låda i moskén. Och sen säga, gåva till moskén, jag betalar zakat. Nej, det där är inte zakat. Zakat ska ge till vissa individer. Det är inte en låda i moskén. Okej, om det står i moskén, zakat. Det är en annan sak. Då får de ansvaret eller pengarna. Men inte bara gåva till moskén. Eller att du går och köper ris och sen ger till fattiga. Det där är inte zakat. Det där är sadaqa. Du måste ge pengar till fattiga. Du får inte ge ris till fattiga. Det där är inte zakat. Det där är zakat al-fitr efter ramadan. Så att det sker ibland mycket fel när det kommer till zakat. Och det är viktigt att muslimer lär sig. Vi talade förra lektionen om vikten av att betala zakat. Idag kommer vi tala om faran av att inte betala zakat. För vi sa ju att den här boken är uppbyggd på det här sättet. Att den nämner plikten och dess belöning. Och den nämner faran i att inte utföra plikten. Yani, Du ska be, belöningen för att be och sen faran att inte be. Betala zakat, belöningen att betala zakat och sen faran att inte betala zakat. Och så vidare. Hela boken är uppbyggd på det här sättet. För att det kallas för tarib och tarhib. Att man uppmuntrar och man avskräcker. Och ni finner att hela Koranen och sunnan är fyllda av detta. Och det är det man säger på svenska, morot och piska. Det är det människorna behöver. Det räcker inte med att du säger, ja du är muslim, du måste be. Jaha, varför måste jag be för? Ja, alltså för en riktigt sant troende så räcker det. Alla säger, be, du ber. Men ibland behöver folk veta, varför ska jag be? Okej, vad får jag om jag ber? Och den här, det blir som en morot, du får de här belöningarna. Tajib, vissa räcker inte det. Jag kanske tänker, okej, men jag känner inte att jag har behov av de här belöningarna just nu. Eller, alltså, det är lugnt, bön är inte så viktig. Och då slutar han be. Då kanske han behöver piskan. Han behöver höra hur farligt det är att inte be. Eller hur? Så för vissa människor, det räcker med att morot. Och vissa människor behöver piskan. Och vissa människor, mashallah, behöver båda. Så det är bra att känna till dessa hadither, dessa koranverser, dessa bevis, inshallah och ta'ala. Nah. Och det jag vill komma fram till är att då zakat är islams tredje pelare, en av de största plikterna i islam, så blir det per automatik en av de största av synder i islam att inte betala zakat. Eller hur? För ju viktigare någonting är, ju större position du har, ju mer synd får du i att falla kort i denna sak. Det är inte som någon liten sunna grej du lämnar eller någonting, rekommendation du lämnar. Nej, det här är en av de absolut viktigaste sakerna av islam du har lämnat. Och därför nämns det bland de första av al-kabair. Det finns en väldigt, väldigt nyttig bok som heter Kitab al-kabair. Boken om de stora synderna. Den finns på engelska, The Major Sins. Av Imam al-Dahabi. I den boken tar han upp de 70 största och grövsta synderna. Och han nämns att lämna zakat, inte betala zakat, att vara snål med zakat. Bland de första av de stora synderna. För att det är en så otroligt stor synd. Och ni kommer att höra beviset på detta idag, inshallah ta'ala. En fråga. Vi nämnde ju att den som inte säger shahadatayn är inte muslim. Det är inget snack om saken. Det finns det inga olika åsikter. Vi nämnde också att den som inte ber, där finns det olika åsikter. Är han muslim eller är han inte muslim? Eller hur? Men den som inte betalar zakat, han är snål, han är skyldig att betala, han sitter på massa pengar och betalar inte zakat. Ta det honom ut ur islam. Blir han kafir? Vad säger ni? Nej. Han blir inte kafir. Och vi kommer nämna bevis på det idag, inshallah. Men han begår en otroligt stor synd som har allvarliga konsekvenser som ingen människa kommer att kunna utstå på domedagen. Det berättas första hadithen här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, och det är en väldigt lång hadith. Han säger här, det finns ingen person. Vår profet alaihi salatu wassalam säger att det finns ingen person som äger guld och silver och inte ger dess rätt, alltså zakat. Förutom att han på domedagen kommer att få plattor av eld som kommer att värmas i helvetets elden. Och dessa plattor kommer att läggas på hans bröst, hans rygg och hans högra och vänstra sida. Och varenda gång dessa plattor kallnar så kommer de att återigen värmas i elden och läggas på personen. Och så läste profeten alaihi salatu wassalam versen. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Under en dag som är 50 000 år lång. Så här finner vi straffet för vad? De som sitter på guld och silver och inte betalar zakat. Är det någon som minns taket? En nisab för guld. Hur mycket guld måste man äga för att vara skyldig att betala zakat? Är det någon som minns det? 85 gram. Och jag hade faktiskt idag chef att det är minst 85,5 gram. Ja, ni men 85 gram, 86 gram ungefär. Så sitter man på 85 gram guld. Det spelar ingen roll vad det är. Om det är smycken, om det är en guldtallrik, om det är en guldtacka, om det är guldmynt. Om du har hälften här, hälften i hemlandet. Om du har 85 gram guld och plus är du skyldig att betala zakat. Och betalar du inte zakat på dem, då är det en kenz, då är det en skatt du sitter på. Som du kommer att straffas för. Okej? Och sen har vi silver, det är ungefär 590 gram. Om man har det så ska man också betala zakat. Men silver har förlorat mycket i värde idag och det är inte någonting som folk riktigt sparar på. Jag tror att ett gram kostar 5-6 kronor. Till skillnad från guld där ett gram ligger på nästan 600 kronor. Så sitter man då på guld och silver så måste man betala. Gör man inte det så kommer man att straffas på domedagen med att det här guldet och silvret och kommer att smältas. Eller du kommer att få plattor av metall, eller det kan vara dessa ädelmetaller, som kommer då att värmas i helvetets elden. Och helvetets elden är en eld som är 69 gånger varmare än våran eld. Och där kommer de att brännas. Och sen kommer de att brännmärka personen. Kommer läggas på personen som en plåtar på personen. Och varenda gång de svalnar kommer de att värmas upp. Och hur länge kommer den här processen att pågå? Fiyawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Under en dag vars längd är 50 000 år lång. Idag, vi pallar inte 5 minuter, 5 timmar, 5 dagar, 5 veckor. 50 000 år lång. Subhanallah. Så, ha rahma mot er själva. Irhamu anfusakum. Yani, exponera inte er själva för Allahs straff på domedagen. För wallahi, ni klarar inte av det. Vissa, de gör kaos och de säger att vi tar smällen sen. Nej, du klarar inte av den där smällen. Eller hur? Det går inte. Du klarar inte av den. Du är inte ens beredd att gå in i en eld i det här livet. Hur kan du säga att du är beredd att gå in i elden i nästa liv? Eller straffas av elden i nästa liv? Och en dag som är 50 000 år lång. Allah musta'an. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen i surat Tauba, vers 35. Liknande. Han säger: Ja ayyuhal ladina amanu. إن كثيرا من الأحبار والرحبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Troende, många, alltså akter, många av munkarna och rabbinerna konsumerar eller tar människornas pengar orätt. Och de hindrar folk från Allahs väg. والذين يكنزون الذهب والفضة. Och det är också de som sitter och sparar skatter av guld och silver. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Utan att spendera dem för Allahs skull. Vad säger Allah om dem? فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Informera dem om ett hårt straff. Och sen säger Allah: يَوْمَ يُحْمَ عَلِيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ. Den dagen då dessa skatter kommer att värmas för dem i helvetets elden. فَتُقْوَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Och de kommer då att brännmärkas på sidorna framifrån och bakifrån. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ. Det här, det kommer att sägas till dem som en förnedring. Det här är det som ni brukade spara på er. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Så smakar ni idag det som ni brukade spara. Yani idag får ni smaka straffet av dessa pengar ni tog av folk, dessa pengar som ni vägrade att betala zakat på. Så subhanallah, väldigt, väldigt allvarligt. Må Allah skydda oss. Amen. Och då så sa, efter att profeten alaihi salatu wasalam nämnde faran av att inte betala zakat på guld och silver, så sa en av sahaba: Ya Rasulullah, men vad säger du om kameler? För även där finns det ett system för sadaqa, zakat. Om du har ett visst antal kameler så ger du en kamel, eller två kameler. Eller du ger ett lamm per ett visst antal kameler och så vidare. Det finns ett zakat-system. Och då säger man här: Ja Rasulullah, men vad säger du om kamelerna? Och då så säger profeten alaihi salatu salam att det finns ingen kamelägare som inte betalar dess haq, dess rätt. Eller ger från dess mjölk den dagen kamelen druckit. Förutom att den personen på domedagen kommer att trampas, kommer att läggas på en slät, platt mark och kommer att trampas sönder av kamelens hopar, kommer att springa över honom. Och barnen, kamelens barn, kommer att springa över honom. Och de kommer att bita honom också. Och varenda gång de sprungit över honom kommer de att springa tillbaka. Och så sa han återigen: Fiyawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Under en dag som är 50 000 år. Men kamelerna kommer att straffa honom Yani springa fram och tillbaka över honom och bita honom. Har ni sett kamelens mun? Blir biten av en kamel. Under en period av 50 000 år. Subhanallah. Och sen så sa profeten alaihissalam, tills man dömer, och det här säger han, han sa det innan också, jag glömde nämna det. Tills man dömer mellan människorna. Efter 50 000 år, när man dömt mellan människorna, då får han antingen se sin väg till paradiset eller sin väg till elden. Och han repeterade samma sak här. Men han straffas 50 000 år av att brännas av sitt guld och silver, eller att bli liksom nedtrampad av kamelen och hans barn och biten. Och sen får han se sin väg till paradiset eller till helvetet. Och den här delen av hadithen används som ett bevis då på att personen som inte betalar zakat av snålhet inte är kafir. Han är ändå muslim. För skulle han vara kafir så skulle han inte se sin väg till paradiset. Det skulle inte finnas någon möjlighet för honom att få gå in i paradiset. För endast muslimer går in i paradiset. Så här är ett bevis då på att den som av snålhet inte betalar zakat är muslim, men kommer att straffas på domedagen om Allah inte förlåtit honom innan. Ja. Men vad säger ni om en person som inte betalar zakat för att han förnekar zakat? Han säger zakat, det var förut. Betalar ingen zakat, idag vill betala skatt. Vad säger ni om honom? Kommer han gå till Jannah?
Nej.
Den här personen, och det gäller generellt, den som förnekar en aspekt av religionen, går ut ur religionen. Alltså förnekar du någonting från islam, så lämnar du islam. För Allah har nämnt zakat, som vi sa, vad nämnde vi förra lektionen? Ungefär 30 gånger i Koranen. Så om du förnekar det, det är som att du förnekar verser från Koranen. Du förnekar saker som är kända i religionen som dess grund. Men även här, innan vi säger att en person, om du inte är muslim, du är kafir, så måste man ändå informera personen om detta. De flesta känner ju till att zakat är från islam. Men det kan hända att en person är ny muslim och inte vet. Han kanske tänker att vi följer ett skattesystem eller det här var förr. Han vet inte. Då måste man ju lära personen innan man liksom gör takfir på personen. Utan det här ska man vara försiktig med. Men generellt då, den som vet och känner till och säger att jag vill inte betala zakat. Så som hände på tiden av Abu Bakr radiallahu anhu. De sa att vi vägrar betala zakat. Vi betalade till profeten så sa de, men inte till dig. Och då så sa han att wallahi, jag kommer strida mot dem. För att tills de betalar zakat. Även om de skulle hålla tillbaka ett sele från en kamel som ska betalas i zakat, så kommer jag strida mot dem tills de betalar. Och yani sahaba höll med honom i detta. Och sen så frågar man profeten alaihissalam om kor och lamm, getter. Och då svarade han samma sak. Att den som inte betalar zakat på dem kommer att trampa sönder och kommer springa fram och tillbaka, kommer stånga honom med sina horn och så vidare under en dag som är 50 000 år lång. Så, och denna hadith mashallah är autentisk. Så denna hadith bevisar då faran av att inte betala zakat. Att det har konsekvenser på domedagen. Allah muslim. Men fråga. Om någon nu, mashallah, vaknar upp och tänker att, subhanallah, vi har haft pengar och vi har inte betalat zakat flera år. Vi har inte betalat zakat på flera år. Jag vill inte utsättas för detta. Hur gör personen tauba? Hur gör man tauba för att inte ha betalat zakat? Vad säger ni?
Betala.
Ja, självklart, man uppfyller de grundläggande villkoren för tauba. Man ångrar sig, man har ikhlas, man intalar sig själv att inte falla tillbaka på synden, man lämnar synden. Och att lämna synden är att betala sin zakat. Men ska man betala för föregående år? Ja, måste du också göra. Varför? För zakat är inte bara en skyldighet att ha gentemot Allah. Utan det är också en skyldighet att ha gentemot de fattiga. De här 2,5% det är de fattigas pengar. Och om du inte betalat dem och sen säger astagfirullah, betyder det inte att du inte behöver betala dem. Eller hur? Om jag tar någonting från en person och säger astagfirullah, ska jag inte ge tillbaka det? Eller hur? Om jag tar någonting från min broder och sen säger astagfirullah, blir det min då? Nej, utan jag måste ju ge tillbaka det. Då, mashallah, Allah inshallah förlåter mig. Så att här sitter du på de rikas pengar, då måste du betala. Och då kanske någon säger, men subhanallah, jag vet inte, jag har haft mycket pengar, men jag vet inte hur mycket jag har haft genom åren, det har gått upp och ner och så vidare. Om du har legat över nisan med säkerhet, så får du uppskatta på ett ungefär, lägga in några hundralappar extra, inshallah, det blir sadaq. Ja. Det berättas också från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, finns ingen person som äger kameler och inte ger dess rätt på domen, ger dess rätt förutom att han kommer att hämtas på domedagen med det största antalet kameler han ägt. Och jorden kommer att slätas ut för honom och de kommer att trampa och stampa ner på honom. Och samma sak med personer som haft kor och inte gett dess rättighet i zakat, kommer på domedagen då att stampas ner av korna på denna mark. Och samma sak med får och lamm nämndes också där. Och sen så sa profeten alaihi salam, tillägg från andra haditen, och det finns inte heller en person som sitter på skatter, gärna av guld och silver och liknande, och inte ger dess rätt förutom att personen på domedagen kommer att jagas av en orm. Atra, yani den är slät, den är som så här slämmig, typ, kan man säga, skinande, len. Och denna orm kommer att jaga honom med en öppen mun. Och den här ormen kommer att ropa till honom och säga, kom och ta din skatt. Yani skatten ligger inne i ormen. Kom och ta din skatt. Du måste ta in handen för att ta din skatt som du sparade på dig i det här livet. فَأَنَا عَنْهُ غَنِي. Ormen säger, jag har inte behov av din skatt, jag vill inte ha den, så ta din skatt. Och då till slut måste han stanna och han måste stoppa in handen i ormen. Han kan ju inte springa i 50 000 år. Så kallas, han måste springa in, eller han måste stanna. Och då tar den här skatten, och när han stoppar in handen i ormen kommer den att bita honom. Så lika hårt han sa, så som hästen biter. Gärna kommer krossa hans hand i ormens gap. Allah musta'an. Och en annan hadith liknande, så nämndes det att den som inte betalar zakat på sina pengar, kommer, dess pengar kommer på domedagen att ta skepnaden av en orm. En orm som kommer att slingra sig runt hans nacke eller hals. Och sen så läste profeten alaihi salatu salam i bekräftelse på detta versen från surat Ali Imran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Att Allah Azza wa Jalla nämner att de som snålar och håller inne sina pengar ska inte tro att det är bättre för dem. Nej, det är sämre för dem. Och det kommer på domedagen att strypa dem. Yani den här skatten kommer på domedagen att bli som en orm som kommer att strypa dem på domedagen. Allah muska. Och tänk er på domedagen, människan, wallahi, har tillräckligt med bekymmer. Vi behöver inte detta bekymmer också, förstår ni? Det är redan jobbigt som det är. Om profeterna säger nefsi nefsi och är oroliga och säger att Allah är så arg idag, han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Eller vad ska då en miskin syndare som oss säga? Och sen en person kommer och har inte gjort sina fem plikter i islam, sina fem pelare av islam, men han ligger väldigt, väldigt farligt till. Allah skydda oss. Det berättas också från Masruq, från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, att han sa, personen som äter ränta, och äter ränta betyder här handla med ränta, för att det man handlar med slutar ofta med att man köper någonting, man äter, man konsumerar. Den som äter ränta, ger ränta och tar ränta, och den som vittnar om ränta medvetet, och den som tatuerar sig och ber om att tatueras, och den som håller inne sin zakat, och den som lämnar islam efter el-hijra, är förbannade på profetens tunga alaihi salatu salam på domedagen. Och denna athar nämner Sheikh al-Bani, att den är hasan. Så han nämner profeten alaihi salatu salam en grupp med människor som är förbannade på domedagen. Och att en person förbannas i detta liv eller i nästa liv tyder på att personen har gjort en stor synd. Och det är ett tecken på att en synd är grov och stor från kabair. Är att det nämns la'n, straff. Att personen förbannas, att Allah förbannar eller profeten a.s. förbannar denna individ. Så att här nämns då en grupp med människor som är förbannade. Och vilka är de? Den första gruppen av individer är de som handlar med ränta. Ockerränta. Och ränta är ju att tjäna pengar på pengar. Låna ut pengar och ta mer tillbaka. Eller att ta ett räntelån är också att handla med ränta. Eller att vittna om ränta. Att du går in som en borgenär, en borgensman. Och skriver på när någon kompis eller föräldrar, någon ska köpa ett hus. De säger kom och skriv på. Det här är haram. Och det är, du är medskyldig i detta. Och tar en del av detta. Så en muslim har ingenting med ränta att göra. Ränta är förbannat. Och ränta är krig mot Allah och hans profet alaihi salatu wassalam. Och låt er inte luras av dessa moderna reformmänniskor som vill reformera islam. Som kommer med fetva som ska passa in. Fetva som underlättar. Där man säger att det är okej att köpa hus med ränta, okej att köpa hus med lägenhet, köpa bil med ränta, det är okej att ha studielån och så vidare. Behovet finns och hit och dit. Nej, det finns fetva, säger de. En subhanallah. Allah säger وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءُ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah har tillåtit handel och Allah har förbjudit ränta. وَحَرَّمَ الْرِبَى. Kan någon efter detta komma och säga att ränta är okej? Nej. Det är inte heller darura. Darura är något som är nöd. Det här med att man äter någonting haram för att inte dö av svält. Ränta är inte darura. Du dör inte om du inte köper en villa på ränta. Du dör inte om du inte tar ett studielån. Du får brösta, du får bo hemma hos föräldrarna. Du behöver inte ha en egen lägenhet. Du kan dela lägenhet med kompisar, hyra ett rum. Du kan ta få studiebidrag, du kan jobba extra på helgerna. Och alhamdulillah, klara dina studier. Och sen var skuldfri. Istället för vissa, ta studielån, man kör och betalar av tills de blir 50 år. Många av de här svenskar sitter och betalar studielån hela livet. Och säger, om räntan är så låg, det spelar ingen roll. Om räntan är en krona, då är det haram. Då är det inte tillåtet. Så de här personerna är förbannade. Sen nämnde profeten alaihi salatu wassalam en annan grupp av folk som är förbannade. Och det är den som låter sig tatueras eller ber om att få det gjort. Den som gör det, den som ber om att få det gjort. Och den som utför det. Alla de här är också förbannade. Tatueringar är haram i islam. Utan undantag. Man får inte tatuera sig i islam. Det är inte tillåtet. Och sen nämnde han wa lawi as-sadaqa. Det är personen som han säger här Imam al-Mundhiri huwa al-mumatil biha al-mumtani' min ada'iha. Det är personen som vägrar att ge zakat eller personen som fördröjer att betala zakat. Momatil, han drar ut på det. Han säger kanske samlar och betalar allting om 5 år. Nej, det går inte. Jag betalar nästa år. Det här året vi har saker vi måste fokusera på. Måste gifta mig, måste åka på hajj, måste köpa hus. Nej, det är inte ursäktet. Det är inte ursäktat att spara pengar för att göra de här sakerna. Även om sakerna är bra, att åka på hajj. Du kan inte spara 100 000 och säga vi ska åka på hajj. Och därför behöver jag inte betala zakat. Jo, du måste betala zakat. Okej? Okay? Så de personerna är också förbannade. Och personen som är murtad, som är en kättare som lämnar islam, är också en person som är förbannad på profetens tunga, alaihi salatu wassalam. Och han är sen författaren en liknande hadith från Ali radiallahu anhu, där han nämner att alla dessa är förbannade på profetens tunga, alaihissalatu wassalam, de som handskas med ränta, de som tatuerar sig, de som vägrar betala zakat, och så la han till wal muhallil wal muhallal lah. En annan kategori av folk som är förbannade. Är det någon som vet vem el muhallil är? Förutom de som studerat. Ja? Vem är el muhallil? Wal muhallal lah. Det är att man tillåter en kvinna man inte får gifta sig med. På vilket sätt då? En person är väldigt impulsiv och skiljer sig. Talab, talab, talab. Och sen 3 gånger talab. Och kallas. Då går man skilda vägar. Han vill vara med den här kvinnan. Han vill inte skilja sig med henne. Han gjorde impulsiv skilsmässa. Och kallas tre gånger, det är kört. Du får inte gifta dig med henne tills hon har gift sig med en annan man. De har varit intima. De har skilt sig. Och hennes idda är slut. Då får du gifta om dig med henne. Så vad gör vissa hampa, vissa dumma människor? De gör det här, de skiljer sig och sen jag ångrar mig, jag tar tillbaka henne. Han säger till sin kompis, gift dig med henne. Var intim med henne en natt och skilj dig med henne. Så det här kan han, yani, vad menar han? Muhallil, yani, han gör min fru halal. Den här personen är också förbannad. Och profeten Ali s.a.w. liknade den här individen vid en tejs al-musta'ar, vad blir på svenska, den utlånade bocken. Att en bonde som har tackor, eller han har honlamm eller får, som han vill para, så han lånar bocken av grannen. Så låt dem para, så sen du får tillbaka bocken. Det här är samma sak. Men det är lågt, hur kan man göra på det här sättet? Och värt att veta, det som gör så här, hans äktenskap är inte giltigt. Det är ogiltigt. För att det här med att hon gifter om sig och sen skiljer sig, det måste ske oplanerat. Det måste ske på riktigt. Det ska inte vara planerat. Det ska inte vara någonting som är bestämt igen. Utan, det ska vara ett riktigt äktenskap. Det funkar inte att skilja sig. Då får hon gifta om sig med sin förra man. Men att det är så här uppgjort, det är inte tillåtet i islam. Och ni hör ju själv hur sjukt det låter att en person gör på det här sättet. Och det är också därför viktigt att man som man, och det är männen i islam som har ett talat i handen. Det är de som har den här rätten att säga talat. Att man är väldigt försiktig och restriktiv med det här ordet. Det här ordet, du är skild, det kommer inte bara sådär vid ett tjafs, vid ilska, vid någonting som du inte är nöjd med. Utan det kommer efter försök av försoning. Det kommer efter att man hämtat imamen, man har suttit med familjen, man har försökt, man har haft familjesamtal, man kanske har gått på familjeterapi, man har försökt rannsaka sig själv, vad har jag för brister, vad har jag för brister. Sen så bestämmer man sig att kallas vi kanske borde gå skilda vägar. Och då gör man en korrekt islamisk skilsmässa. Man säger talat en gång, inte tre gånger som vissa säger på en gång, talat, talat, talat. Eller man säger talat när man har sin mens, också haram. Eller man säger talat när man är helt ursinnig, det är också förbjudet. Det finns många fel som folk gör. Ska man skilja sig? Att skilja sig är en dyrkan i islam. Och dyrkan måste utföras i enlighet med Koranen och Sunnan. Och där ser man så mycket okunskap. Och tyvärr ibland också av religiösa bröder, systrar. De säger praktiserande, mashallah, vi följer Koranen och Sunnan. Och när det kommer till talak, de gör bidak. De gör en förbjuden talak. Så allting i religionen måste föregås av kunskap. Man kan inte bara göra saker hemsynslöst. Och bara, men du är skild, det är som man gör. Lite som man gör. Det finns regler för skilsmässa, så som det finns regler för giftermål. Och det här är man skyldig att lära sig. Lär man sig inte att skilja sig fel, så får man synd. Och det orsakar massor med problem. Ja. Det berättas också liknande som vi sa innan, att Thauban radiyallahu anhu sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa, personen som efterlämnar sig en skatt kommer att se denna skatt i skepnaden av en orm, aqra, som är väldigt så här, vad säger man, bal, som är väldigt kal, som har som två bollar över ögonen, som kommer att följa honom. Och då kommer mannen att jaga honom, och mannen kommer att säga, vem är du? Han kommer att säga, jag är skatten du lämnade efter dig. Och den kommer att fortsätta jaga honom tills den hinner ikapp honom. Och kommer då att bita honom. Och sen bita honom resten av kroppen. Allah musta'an. Och den kommer att, enligt en annan hadith, säga till honom, när den kramar om honom, ena kenzuka, ena kenzuka. Jag är din skatt, jag är din skatt. Kommer ni ihåg det här ordet skatt från förra lektionen? Det är någon som minns hadithen. Hadithen var att varje rikedom som man betalar zakat på är inte en skatt. Hur mycket den är. Även om den ligger på under jordens yta. Och varje rikedom man inte betalar zakat på är en skatt. Så en skatt, det är inte bara vad som ligger i en kista, nedgrävd. Utan en skatt som fördöms i islam, en tens som är haram i islam, det är den man inte betalar zakat. Och vi nämnde ju där kanske exemplet av en person som har 50 000 kronor och betalar zakat. Det är inte en skatt. En person, eller i alla fall tvärtom, en person som sitter på en miljard och betalar zakat, han är inte klandervärd och han sitter inte på en skatt. Personer som har 50 000 och inte betalar zakat sitter på en skatt och kommer att straffas på domedagen. Förstår ni? Så vi kollar inte på hur mycket pengar en person har. Och vi sa ju det här, vi är inte kommunister. Vi förbjuder inte för en muslim att vara rik. Utan vi till och med uppmuntrar folk att jobba för sitt uppehälle. Det är helt okej att vara rik. Sahaba var rika, många vissa av dem, vissa av profeterna var rika. Det är inte fel att vara rik. Det är fel att förblindas av pengar, bli besatt av pengar och att inte betala zakat på pengar. Det är fel. Men så länge man betalar zakat på pengarna, alhamdulillah. Och då gör det någonting bra. Tänk er den här mannen, mashallah, som sitter på en miljard. 1000 miljoner. Och han betalar då 25 miljoner i zakat. 25 miljoner till fattiga människor. Han kanske kan mata ett helt land, eller hur? Subhanallah. Så att mashallah, zakat är någonting otroligt vackert i vår religion. Sen så nämner författaren en hadith av Anas där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Mani'u az-zakat yawm al-qiyamah fi an-nar." Profeten alaihi wasallam säger att den som håller tillbaka zakat kommer på domedagen att vara i elden. Kommer att vara i elden. Och här, vi kommer att höra att inte betala zakat har konsekvenser i detta liv. För det första, vi nämnde i förra lektionen, dina pengar blir inte välsignade. Dina pengar blir inte renade. Du blir inte renad som människa i detta liv. Och du får en dålig relation med de fattiga muslimerna. De kommer att börja förakta dig. Du får kanske straff i graven. Du får kanske straff på domedagen som vi nämnde. Och sen värst av allt, du kanske kastas i helvete. Som hadithen nämnde, han får se sin väg till elden. Och här nämns var att han hamnar i elden. Så en person som syndar renas med att straffas. Kanske han renas i detta liv, beroende på hur mycket han fallit kort. Han kanske renas i graven, kanske renas på domedagen, men det kanske inte räcker. Han kanske var så otroligt snål, betalade inte säkert hela sitt liv på stora summor. Så han måste straffas i alla dessa faser. Och sen också i elden, innan han får ens möjligheten att gå in i paradisen. Så subhanallah, en person som inte betalar zakat kan hamna i helvetet. Sen så nämner författaren två otroligt mäktiga hadither som jag vill att vi ska reflektera över. Och egentligen, de här haditherna som kanske sista haditherna, de här haditherna egentligen, wallahi, de skulle räcka för en hel föreläsning. Och det var som berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ya ma'ashar al-muhajirin, khisalun khams idha btulitum bihinna wa nazala bikum au a'udhu billahi an tudrikuhunna." Profeten a.s. tilltalar här en muhajirun, de som utvandrat från Mekka till Medina. Och han säger fem egenskaper. Om ni upplever dessa, eller får bemöta dessa, ser dessa, bevittnar dessa. Och jag söker Allahs skydd att ni ska få se dem. Och i vissa haditer, jag söker skydd hos Allah för att jag eller ni ska se dem. Det här är fem saker som kommer att hända, drabba muslimerna innan domedagen. Man kan säga som fem tecken för domedagen. Fem dåliga egenskaper eller synder och dess konsekvenser och straff som kommer att drabba respektive person som gör dessa synder. Och varför säger profeten alaihissalam muhajirun? Varför talar han inte till ansar också? Varför talar han bara till muhajirun? Allah alam, det kan vara att de var de enda närvarande. Eller de utgjorde den största gruppen av de som närvarade då han sa denna hadith. Men hadithen är generell och tilltalar alla muslimer. Så vilka är de här fem egenskaperna som han varnade för? Han sa: "Lam tadhhar al-fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. Men först säger det stopp. Han säger att om el-fahisha, fahisha är här zina, utom äktenskapliga förhållanden, haramförhållanden, sexuella relationer. Om dessa sprids, blir öppna, yani offentliga, inte dolda hos ett folk, så kommer de att drabbas av pesten, ta'un, och andra sjukdomar som deras fäder inte kände till. Okay? Som deras fäder inte känner till. Och en annan hadith om el-fahisha, baharat, blir synligt, denna skamlösa synd, så kommer de illa fashafihim al-maut, så kommer de drabbas av döden. Så här har vi första val, och det är när zina blir vanligt, att folk har förhållanden utanför ett äktenskap, alltså pojkvän, flickvän, och även vissa har, de har inte ens relationer, de bara är med varandra och så vidare. Eller gå till prostituerade. Och det här blir vahir. Blir någonting synligt, tydligt, vanligt, accepterat. Vilket subhanallah tyvärr det har blivit. Det var inte ens så hos icke-muslimerna för 100-200 år sedan. Eller kanske 50-60 år sedan. Det var inte med ett brott enligt svensk lag att ha utomäktenskapliga förhållanden. Men det har blivit vanligt. Det är adi. Du ser, jag såg någon tjej, hon sa på tv, ja, jag var 20 år, så jag har varit med 200 killar. Alltså helt ärlig, hon blinkade knappt. 200 killar. Ja, det är helt vanligt, någon är prostituerad och någon är, vet du, sugar daddy och någon är hit och dit. Och det är folk idag, de har ingen skam. Pojkvän, flickvän, vissa muslimer, tyvärr också muslimer. Pojkvän, flickvän och som att det är helt normalt. Wallahi, bland de sjukaste saker jag har fått. Ungdomar som hör av sig, de har islamisk rådgivning. De säger, chef, jag är så ledsen, min flickvän har lämnat mig. Vad är det för fråga? Vad är det för fråga? Eller min flickvän var otrogen. Vad är det för fråga? Så, alhamdulillah, hon har lämnat mig. Jag har tåga till Allah, vad är det här för något? Vad tror du, jag ska ge dig en islamisk fatwa, det här är, det är okej och inte dit och det är synd om dig. Och, nej. Det är som, folk skäms inte. Ibland folk också, de normaliserar. Det är normaliserat. Någon har, den här muslimen har en ny flickvän. Alltså du, like på sociala medier. Kan man göra så? Ja? Och hon är gravid. Kan man likea det? Ja? Och de har fått barn. Kan man likea det? Nej. De är inte gifta. De är en av de största av synder. De är inte gifta. De är zina. Så att när zina blir vanligt, pornografi, ska inte ens prata om det. Hur normaliserat det har blivit. Alla kollar, alla hit och hit och dit och det är adi och... Håll skäms inte. Det är haram. Du kollar på folk som gör zina utan att känna att det är fel. Det är normaliserat. De gör en av de grövsta av synder. Du kan sitta och njuta och kolla på det här. Subhanallah. Så när zina blir vanligt, vad är det då som händer? Allah kommer att straffa samhället, inte bara de här, samhället kommer att straffas med pesten, förr i tiden. Och i andra hadithen, döden, eller sjukdomar som leder till död. Eller sjukdomar deras fäder inte sett. Auja. Och det här, yani, våra fäder, de visste inte vad AIDS och HIV var för någonting. Och sen fanns det andra sjukdomar som har kommit och så vidare. Herpes och syfilis och klamydia och allt, jag vet inte vad det heter. Ja, de här sjukdomarna kommer. Och ta mina ord. Zina ökar, det kommer att komma nya sjukdomar och grövre sjukdomar. Corona hit och dit, det är bara början. Om de inte gör tåga och slutar, så kommer det att komma ännu värre sjukdomar. Som leder till en förstörd samhälle. Och så är det. Så att göra zina är mycket allvarligt. En person som har gjort det ska göra tåba. Och vända sig till vad Allah Azza wa Jalla har tillåtit. Lämna vad som är haram. Och göra vad Allah subhanahu wa ta'ala har tillåtit. Det var det första. Den andra var. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْلِ السُّلْطَانَ. Den andra egenskapen var att om ett folk börjar att ska vi se det. Om ett folk börjar att fuska med vikt och mått, så kommer de att straffas av år av torka, hungersnöd och orättvisa makthavare. Orättvisa makthavare. Som vi muslimer, eller folk generellt, börjar att fuska, fiffla, luras. När du köper någonting, han luras. Han säger den är äkta vara, men den är inte äkta vara. Han säger den, han byter datum på den. Den har gått ut till exempel. Han säljer någonting, han säger det är 1 kilo, men det är 900 gram. Han säljer någonting, det är lite gammalt, det är hit och dit, det är på att gå sönder. Den här fuskar. Mått och vikt. Bedrar. Då kommer vi att drabbas av vad? Sinin. År av torka. Är inte det här någonting vi kan se idag? Torka. Ska vi skylla det på global uppvärmning bara? Just det, kanske är en orsak att vi också förstör jorden. Men många av de här sakerna som sker i naturen är också straffen Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, som Allah har sagt, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Att Allah låter الفساد, ondska, straff, yani sprida sig, korruption sprida sig på land och hav. Ja? Varför? Som ett straff vad människorna har gjort. För att låta dem smaka på yani konsekvenserna av vad de gjort, kanske de vänder sig tillbaka. Allah ondska. Så vad drabbas de av? År av torka, hungersnöd och orättvisa makthavare. Och här är också en tankeställare. Många idag när de säger, kolla, muslimska makthavare, de är tyranner, de är orättvisa, de sitter på makten 30-40 år, de förtrycker folket. Tänk, de är inte rättvisa, men är folket rättvisa? Är ni ledarna, de är inte som Abu Bakr och Umar. Men är folket som Abu Bakr och Umar? Är de det? Nej. Vad säger Allah? وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Att på så vis sätter vi ظَالِمِينَ, är det förtryckande folk, förtryckande ledare över ett förtryckande folk på grund av vad de gjort. Och som araberna säger, كَمَا تَكُونُ يُوَلِّ عَلِيكُمْ, så som ni är kommer era ledare att bli. Ledaren återspeglar bara folket, han är en man av folket. Som folket är bedragare, fifflare, skojare, så kommer också ledaren att bli en fifflare, bedragare och skojare och förtrycka folk. Så är det bara. Allah musta'an. Och sen så sa profeten alayhi salatu wassalam, och om de håller tillbaka zakat, zakata amwalihim, och de håller tillbaka att betala zakat, kommer Allah att hålla tillbaka regnet från himlen. Och om det inte vore för boskapen, skulle Allah inte låta det regna. Här har vi shahid, som handlar om zakat. Inom vi muslimer håller tillbaka zakat. Vi ger inte de fattiga deras rätt. Vi betalar inte zakat. Kommer Allah att hålla tillbaka regnet? Och ni vet att hela världen är beroende av regn. Idag, mashallah, vi kanske inte tänker så i Sverige. Vi har gått till affären och fyller vannen. Men de här sakerna du köper i affären, tror ni de bara kommer utan regnvatten? Utan regnvatten, det går inte. Så att regn behövs. Och kolla nu vad som händer, klimatflyktingar och dit och dit, och när det regnar, som en hadith nämner av domedagens tecken, där att det kommer regna men det kommer inte växa. Men det regnar för mycket. Översvämningar, floder, grönskor bara förstörs av dessa floder och översvämningar och så vidare. Så antingen regnar det inte alls eller regnar för mycket. Subhanallah. Det här är varför, för att vi inte betalar zakat. Och om det inte vore för djuren, ska Allah inte låta det regna. Men varför låter Allah det regna trots att vi inte betalar zakat? Han har rahma för djuren. Inte för oss, för djuren. Är inte för de som inte betalar zakat, men för djuren. Subhanallah. Så Allah musta'an. Och sen, den fjärde var وَلَا نَقَضُ أَهْدَ اللَّهِ وَأَهْدِ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ. Han sa här att om muslimerna bryter deras pakt med Allah och hans profet, kommer Allah att skicka en fiende från en utomstående fiende som kommer att ta det de har. Kommer att ta det de har. Om vi muslimer bryter pakten med Allah och hans profet, vad är pakten? Pakten är när vi säger ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna muhammadar rasulullah, så ingår vi en pakt. Pakten är att endast dyrka Allah, att ge Allah hans rättigheter. Och vi, när vi säger Muhammad Rasulullah, finns det en pakt att vi ska följa hans sändebud alaihi salatu wassalam. Vi ska följa hans sunna. Vi ska försöka leva upp till al-halal och försöka hålla oss borta från al-haram. Vi ska försöka implementera Allahs lag så gott vi kan i vårt liv, i våra vardag, i våra familj, i vårt samhälle. Men om vi bryter den pakten, alltså, vi försöker leva med muslimsk identitet men utan att praktisera islam. Vad händer då? Allah subhanahu wa ta'ala kommer att straffa oss med att skicka en utomstående fiende, en icke-muslim, som kommer att invadera oss och kommer att ta våra rikedom. Och här nämner vissa lärda att det här är någonting som historien bevittnar. Det är ingenting som, det har inte hänt. Nej, det har hänt. Det hände på tiden av tataren, Genghis Khan. När han tog över delar av Sham, han tog över delar av Irak. Dödade khalifan, tog muslimernas skatter. Var brutal, hänsynslös. Han tog det muslimerna hade. För att de hade börjat avvika lite från religionen, blivit svaga. Då straffar alla dem. Samma sak med korsfararen. De korstågen som drog över, tog många av muslimska länder. Tog deras skatter, tog deras länder och så vidare. Varför? För att muslimerna började att tappa. Praktiserade inte islam så mycket. Så då hände det som hände. Senast vad hände? Kolonialmakten. Och sen Irak, Afghanistan, hit och dit. Ja, det är mycket skit har hänt. Den här hadithen lär oss också en viktig sak. Och det är att visst, vi kan säga så här, det är USAs fel, det är USAs fel, det är deras fel, det är Europas fel. Men ska vi inte också vara självkritiska? Varför blir vi attackerade? Varför kan vi inte försvara oss? Eller hur? Varför blir vi attackerade? Varför straffar alla oss? Ska vi bara kritisera de andra och inte kritisera oss själva? Muslimer måste alltid vara själv med den saken. Och det som Ali radiallahu anhu sa, att ett straff kommer inte förutom på grund av en synd. Och straffet tas inte bort förutom med tunga. Kom ihåg det. Men azala rukubatun illa bidem. Och man rufiar illa bidem. Att ett straff kommer inte förutom som ett straff kommer inte förutom på grund av synder vi har gjort. Och straffet tas endast bort med vad? Att ringa till FN och säga hjälp oss? Nej. Att vända oss till Allah och göra tova. Vi måste gå tillbaka till islam. Det är det enda sättet att återfå sin ära. Det är att vända sig tillbaka till islam. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam: وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جُعِلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Den sista meningen, han sa att om muslimernas ledare inte styr med Allahs bok, så kommer Allah att göra han kommer göra konflikter mellan dem. Han nämnde här att muslimerna kommer att få ledare, många ledare, inte som förr i tiden. Kommer att få många ledare. Och han kommer att göra konflikter mellan dem. Ba'sahum bainahum. Och subhanallah. Idag, hur många ledare har vi? Jag tror inte att någon här inne vet hur många muslimska ledare som finns. Är de enade? Är muslimska ledare enade? Nej, det är de inte. Ibland i ett och samma land, de är inte enade. Ibland finns det olika, vad säger man? States och så här. Ja, vad kallas det för? Manater på... Ja, det finns olika... regioner och så vidare. Och det styr olika ledare. De bråkar sinsemellan. Eller hur? Vad är orsaken till att de bråkar? Det är en enda orsak. Det är att de inte styr med Allahs lag. De inte följer Allahs lag. De rättar sig inte efter Allahs lag. För skulle de göra det, då skulle de inte bråka sinsemellan. De kanske skulle låta en av dem vara ledare. De kanske skulle enas på en och samma sak, vilket står i Koranen, vi ska enas, vi ser ingenting att tjafsa om. Är det något fel eller?
Nej.
Okay. Så de skulle enas, de skulle inte bråka. Men när de inte styr med Allahs lag, de alla har egen intressen, nationella intressen, klanintressen, etniska intressen och så vidare, vad händer då? Börjar bråka. Det som enar dem, det är Koranen och Sunna. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلَ. Allah säger: bli wala tanaza'u, så splittras inte, för ni kommer då att fatafshal, ni kommer förlora, وتذهب ريحكم, och ni kommer att förlora era styrka. Så vad händer då när man inte rättar sig efter Koranen och Sunna? Man kommer att splittras, man kommer att bråka, kommer att vara interna konflikter. Kolla många konflikter som är muslimska länder. De har ingenting med religionen att göra. Det är någon klan snubbe som vill ha med styra, han har med sig sin klick med människor. Det är någon som säger att våra folkgrupp måste ha ett eget land. Och någon annan säger att vi vill inte ha det här partiet, ska styra och så vidare. Alltså ingenting har med islam att göra. Och även demonstrationer, revolutioner har inte med islam att göra heller. Allt går tillbaka till en sak som är oislamiska. Så skulle vi följa islam, då skulle vi enas. Vi skulle komma tillsammans och vi skulle sluta bråka. Och därför också islams fiender, de vet det. Och därför de månar om att alltid hålla elden av fitna levande. Att kasta in problem bakar i muslimska länder. När fitna människor kommer, de blir sponsrade. De får priser. De får det ena och det andra. För att muslimer inte ska enas. Muslimer inte ska gå tillbaka till Koranen och Sunna. Så Allah Mustaan, det gäller att vi muslimer är klipska. Vi ska inte vara naiva och dumma. Och låta oss falla i dessa fällor. Allah Mustaan. Det nämndes i en liknande hadith att profeten alaihi salatu wasalam sa khamsun bi khamsin. Om fem drabbar er så kommer fem saker drabba er. Eller gör ni fem kommer ni drabbas av fem. Och då så sa sahaba vilka fem. Och då så sa han om ett folk bryter pakten alltså med Allah så kommer Allah att skicka mot dem en fiende. Och om de inte styr med det Allah har uppenbarat så kommer de att drabbas av fattigdom. Och om al-fahisha, en zina, sprids bland dem, kommer de att drabbas av döden. Och om de håller tillbaka zakat, kommer regnet att hållas tillbaka. Och om de fuskar med mått och vikt, så kommer det inte att växa och de kommer att drabbas av år av hunger. Här nämndes ett tillägg, och vad det för någonting? Det var att om vi inte styr med Allahs lag, kommer vi drabbas av fattigdom. Kommer drabbas av fattigdom. Ja, och vi avrundar här. Och inshallah nästa vecka kommer vi tala om zakat på smycken. Vad som gäller där. Och vissa andra saker som också är relaterade till zakat och sadaqa in i läget här. Mycket viktiga kapitel som muslimer då måste känna till. Och om någon har någon fråga så här med
finns nisab på guld och silver? Alltså när man snackar pengar.
Finns?
Att man ska ge
zakat
pengar.
Ja.
Vilken av dem ska man välja? Nisab? Guld eller silver?
Förr i tiden fanns inte mynt och silver. Alltså så här vardagens mynt. Utan mynten var ju guld och silver. Det har varit liksom människans deras valuta. I alla tider. Så pengar nämns inte. Så hur betalar man då zakat på pengar? Vad är det man går efter? Och då säger de lärda att pengar tar domen av guld eller silver. Och sen har de olika åsikter. Vissa säger att man går efter silver. Vilket majoriteten av de lärda säger. Och vissa lärda säger guld. Och det är den åsikten jag lutar åt. Vi nämnde lite argument. Vi har en serie om fett. Det nämner vi argumentet för att man går efter guld. Men en broders fråga för de som inte hänger med är vad är taket på din sparade summa som gör dig skyldig att betala zakat? Och vi sa ju taket på guld 85 gram, taket på silver 590 gram ungefär. Och då kollar man på värdet. Har du pengar som uppnår ett värde av 85 gram guld så ska du betala zakat. Och det är ungefär mellan 50 och 60 000 tror jag. 85 gram guld kostar ungefär mellan 40 och 50 000. Okay? Så har man så mycket pengar plus så är man skyldig att betala zakat. Har man mindre än värdet av 85 gram guld så är man inte skyldig att betala zakat. Och det är också en sån här fråga som också visar på att folk inte har förstått. Vissa tänker så här, jag måste betala zakat på lönen. Nej. Vissa de har så här 2 000 på kontot, det ska betala zakat. Nej. Utan det måste komma upp över en viss summa. Vilket är värdet av 85 gram guld. Okej? Okay? Så det är det man går efter. Och det är rent guld. Det är inte sån här lägre kvalitet. Och så kollar man också på... ja, precis.
Ja. Måste det vara sparade pengar? Kan det vara? Du nämnde att man måste ha sparat en viss summa.
Ja.
Måste det vara sparade eller kan det bara... bara pengar du har liksom.
Nej, det är sant. Villkoren för zakat, för att du är skyldig att betala, är att du har pengar som något summa. Låt oss säga att du har 50 000 kronor. Du har något summa. Vi säger taket. Eller över taket. Allt som är under, det är ingen zakat. Allt som är över är zakat. Och andra villkoret är att du har haft dem ett år, ett islamiskt år. Du fick 50 000 första ramadan. Du har kvar dem nästa första ramadan. Då skulle du betala 2,5%. 1250 kronor. Förstår du? Så inte bara att någon ger dig 100 000. Jag måste betala zakat. Nej. Efter ett år ska du betala zakat. Okej? Och samma sak om du nu har 100 000. Och sen om 2 månader går du köper en bil för 70 000. Då är det ingen zakat på pengarna. Även om du har gått ett år. Det är bara 30 000 kvar. Förstår du? Så att du ska ha pengar som överstiger taket. Och du ska ha haft dem ett helt år. Du ska inte ha sjunkit under taket. Om du sjunker under taket. Så måste du vänta tills de går upp. Och när de är över taket, då börjar du räkna igen. Tills det har gått ett år. Broden är
upp. Du sa det här med att man inte ska ta studielån. Om man har gjort det, ska man sluta betala då? Eller hur ska man göra?
Vilket slags lån?
Studielån.
Ja. Har man tagit ett räntebaserat lån, vilket vissa har gjort, om man inte var praktiserande, om man var ovetande, vissa inte ens var muslimer. Om man fortfarande, det fortgår lånet, så får man, om man kan avbryta lånet. Det bästa, man avbryter lånet, slutar att ta lånet. Om det är möjligt.
Man har slutat att ta lånet, men hur ska man betala tillbaka det?
Ja, du måste betala tillbaka pengarna, du har lånat dem. Och sen det som är ränta, så du kan bli av med räntan, ja visst, men det funkar inte. Du kan inte ringa till dem och säga jag vill inte betala räntan. Om det gick, ja visst, då är det som gäller. Eller om du har möjlighet att betala direkt så att du slipper ränta. Men man måste, alltså, vad ska man göra? Du måste ju betala. Det är ofrivilligt och synden är på dem. Du har ångrat dig och synden är på dem. Ja. När måste man börja betala zakat? Du, ålder menar du? Den korrekta åsikten är att även barn betalar zakat. Barn och även förståndshandikappade. Förstår du? Vet, andra bestämmelser i islam, du måste vara 7 år för att du måste vara i din sinnesfulla bruk för att kunna be och så vidare. Zakat, nej. Så låt oss säga hypotetiskt att en pappa dör och han lämnar efter sig 1 miljon till ett barn som är 1 år. Då måste det här barnet efter 1 år betala zakat. Och självklart barnet betalar inte zakat, utan det är hans förmyndigare som betalar zakat åt honom. För att samma sak där, det är de fattigas pengar som han sitter på. Så att även barn tar man zakat ifrån. Om de nu har pengar över en ny sal. Okej, det är deras pengar. Antingen sparkonto eller de har ärvt pengarna och så vidare.
Om man har lite under 50 000 eller 85 gram, typ 1 gram, 2 gram mindre eller 500 000, 5 gram mindre, behöver man betala det?
Broder frågar om man är precis under gränsen. Låt oss säga att zakat är exakt 50 000 då. Att 85 gram kostar exakt 50 000. Och du har 49 000. Du är inte skyldig att betala zakat. Du har ingen islamisk skyldighet. Men om du vill, du kan betala. Och jag sa att det finns, majoriteten säger att man går efter silver. Går man efter silver, då är vi nere på typ 4-5 000 kronor. Men det är jättelågt tak. Och du kan betala om du vill. Det är okej, det är skäl och det är pengar som går till fattiga. Det är inget fel. Men om du nu är på åsikt att man går efter guld, så är det inte, du har ingen skyldighet att betala om det är under taket. Så du får vänta tills det blir över taket.
De som ska betala pengarna måste vara muslimer.
Det finns på YouTube föreläsningar som heter Förenklad Fiqh. Och där finns det 2 föreläsningar om zakat. Lyssna på dem. För att alla nämner ju vem som är berättigad zakat innan man sadaqat och lill fuqara. Nummer 7 eller 8. Vad sa du? 7 eller 8? 8. Det är 8 stycken sorter som har rätt till zakat. Och generellt så är det muslimer. Generellt är muslimer. Men det finns al-mu'allafat och kulubuhum. De vars hjärtan man försöker vinna. Och som en person, han är inte muslim och han är jättenära på att bli muslim och han umgås med muslimer. Och han har det svårt. Du får ge honom zakat. För att det kanske kommer att få honom att inshallah acceptera islam. Förstår du? Så att det finns. Men lyssna på föreläsningen.
Om jag går till en restaurang,
ja,
och de bara tar kort och vill se jag har kontanter. Om min vän betalar fast med kort, den kostar 99 kronor. Och jag ger honom en 100 rand. Den här mellanskillnaden på 1 krona, är det redan?
Mm. Broder frågar om någon lägger ut för dig cash på restaurangen och du sen betalar tillbaka mer, är det ränta? Det är ränta om det är överenskommet. Om han säger jag betalar nu 90 spänn, jag lägger tillbaka 100. Swisha med 100. Då är det ränta. Men om det är ett lån, alltså han betalar alla ut pengar och du ger honom mer tillbaka, det är tillåtet. Utan att det är överenskommet. Förstår du? Du är skyldig att ge honom, som du sa, 90 spänn. Men du väljer att ge honom en 100. Du avrundar. Det är tillåtet. Så länge det inte är överenskommet. Jag har nämnt en sahih hadith att man gav tillbaka en person mer än vad man hade lånat av personen. Och då så sa profeten Al-Aleyhi-Fasaram, den bästa av er, den som är bäst i att qada'an, yani att, vad kan man säga, avbetala. Det är tillåtet.
Kan man betala zakat till sina släktingar?
Ja, man kan betala zakat till sina släktingar om de är fattiga. Och till och med de lärde sig att de har mer rätt. Men du får inte betala zakat till en person du är försörjningsskyldig till. Ibland som muslim blir man försörjningsskyldig. Du blir försörjningsskyldig till din fru, till dina barn. Ingen snack om saken. Men dina barn blir vuxna lite försörjningsskyldig. Ibland kan man vara försörjningsskyldig till sina föräldrar. Så de får man inte ge zakat. Man får inte ge zakat till sina barn, sin fru och sina föräldrar. Men om det är andra släktingar så får man ge en shalat.
Jag är försörjningsskyldig till min farfars dotter som inte har
så?
Som inte har föräldrar, som inte har man och ingenting. Och hon är fattig och behöver pengar.
Jag vet inte, generellt. Alltså, ni har ju en stor släkt. Om det finns en avlägsen släkting, kusin, som inte har med föräldrar, så borde väl släktingen komma. Man kan inte säga att en i släkten är ansvarig. En av kusinerna, 50 kusiner, en av kusinerna är ansvarig. Nej, kan man inte säga. Varför blir den personen ansvarig? Alltså, du kanske har ett gemensamt ansvar. Men man kan inte bara lägga skulden på en person.
Bra. Om man har ett fordon som kostar...
Om?
Om man har ett fordon,
ja,
som kostar några hundra tusen, är man skyldig att betala...
Jättebra fråga. Är man skyldig att betala zakat på egendomar? Hus, lägenhet, flashig bil, fin klocka, sommarstuga? Svaret är nej. Zakat är inte på vad kan man säga, ägodelen som du använder och brukar. Men zakat är på liksom det man handlar med. Pengar, guld, silver och så vidare. Så att även om du har, låt oss säga att du äger en mashallah, Rolls Royce på 10 miljoner kronor, du är inte skyldig att betala zakat. Men om du köper den med avsikt av att handla med den, alltså sälja den, du ska ta den till ett annat land och du har en köpare och du ska lägga ut den, det är din avsikt, investeringsobjekt, då är det zakat på den. Men om du har en dyr bil så finns det ingen zakat på den. Det är som förr i tiden, om du hade en häst, det är ingen zakat på hästen. Förstår du? Men om du handlar med hästar, du har hundratals hästar, då är det zakat. Men om du har 5 hästar till familjen, det är ingen zakat på. Även om det är världens dyraste häst. Om du har en klocka för 10 miljoner, det är ingen zakat på. Samma sak om du har en diamant. Du har världens största diamant. Det är ingen zakat på. Utan zakat är bara på guld och silver, pengar, boskap som man har viss mängd av, det man skördar. Om man även där det är en stor mängd, inte så kolonilott eller någonting. Och sen har vi den sista, rudu tijara, handelsvaror som man då avsätter till handel. Så de här är det zakat på. Resten av saker är det inte zakat på.
Aktier och kryptovalutor som man håller på med.
Krypto. Läste du den här backen? Läste du hela?
Han hade en föreläsning om det.
Mashallah.
Hela
pdf-en har gjort det till Akilson.
Precis.
Och han sa att han
höll... Alltså, den som säger krypto är halal. Om du har ett krypto som är till gränsen, du måste göra zakat
också. Ja. Så min broder sa att det finns en forskning i frågan om kryptovalutor. Och den chefen han kom fram till att har man kryptovaluta som går överstiger nisab, så måste man betala zakat på dem. Det tar domen av pengar, eller jag har fått högt med det. Och aktier, jag vet inte, det är samma sak där.
Det höjs och sänks så ofta.
Eller jag vet inte. Även aktier, jag har kommit fram till att det är nästan omöjligt att handla med i Sverige. Baserat på de villkor som Ulma har sagt. Villkoren är att företaget bara ska syssla med halal. Andra villkoret är att företaget inte ska syssla med ränta. Vilket företag är det här i Sverige? Eller på börsmarknaden. Jag vet inte vad jag gör. Jag ser aktier som väldigt så. Jag vet.
Men om kryptovalutorna i sig inte överstiger, men tillsammans med andra sparade pengar överstiger, så kan man
bo. Sa han någonting med det?
Nej.
Det där är en fråga som handlar om man får kolla upp det.
Jag tänker oavsett, ska man baka in värdet på kryptovalutorna eller allt annat som man har?
Det är det jag inte vet. Alltså, jag kan kolla upp om det om frågan är aktuell. Vi vet till exempel att om du har 400 gram silver och du har 80 gram guld, då ska du inte baka ihop dem. De är två skilda liksom ägodelar eller valutor, förstår du. Man bakar inte ihop dem. Så kryptovalutor, alla har. Men samtidigt, om man har köpt dem med avsikten för att handla med dem, då faller de in under handelsvaran.
Betalas zakat året om? Typ vi säger, jag har 50 000 från första Muharram och sen det går till nästa Muharram. Kan jag betala i Muharram då också?
Jättebra fråga. Kan man betala zakat när som helst under året? Svarar jag. Grejen är att om det har gått ett islamiskt år, då är du skyldig att betala. Och ett fel som vissa gör är att alla vill betala i Ramadan. Alla sparar sin zakat i Ramadan. Och det är fel. Folk är ju inte bara fattiga i Ramadan. Folk är ju fattiga året runt, eller hur? Och om alla ger i Ramadan, så kommer de fattiga inte ha pengar kanske efter 6 månader. Då ger ingen zakat, det blir fel. Så grejen är att om du fick 100 000 första Muharram, och sen går det ett år och du har kvar pengarna, då ska du ge första Muharram. Och den generella regeln är att man inte får förhala. Man får inte förhala zakat. Jag lyssnade på en dags idag faktiskt. Förutom om det är en väldigt kort stund för en övervägande nytta. Till exempel, du vill ge zakat till din granne första Muharram. Din granne är fattig, han är i behov. Men han är bortrest. Han kommer hem om en vecka. Då får du hålla zakat och ge den efter en vecka. Det är en nytta i detta, förstår du? Men det här att sitta och hålla flera månader, och det är bättre att ge Ramadan, nej, du får syn på det. Det är haram, du får inte göra så. Utan har man haft pengar ett år, ska man ge dem. Sen om det är en dag hit och dit, det tar en dag att föra över pengarna eller något sånt, det är okej. Okay. Men att sitta och hålla inne på pengarna flera veckor eller månader, det är inte tillåtet. يلا في أبرندر وبير صلاة العشاء السلام عليكم Försök också, ni som kommer hit, att alltid ha vudu. Gör vudu hemma. Egentligen går jag till efter att lämpa det på vudu.